Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG, odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon. Det här är alltså program nummer 50 i ordningen. Vi är redan uppe i 50 program. Det känns som att vi drog igång igår, men så är det. Och idag så sitter jag här tillsammans med Samuel Lidsholm, som varit i den studion tidigare. Men kort liksom beskrivning av det, kan jag säga, men en presentation. Du spelar BP
i Superettan. I Superettan. 25 år gammal.
Men lite som att säga första dag på skolan.
Om du kan. Jag gillar apelsiner.
Sånt. Precis. Vad gör du på fritiden?
Jag sitter här ibland och pluggar till lärare på andra håll.
Ja, det gör du. Mm. Det visste jag fan inte. Eller visste jag kanske gjorde det.
Ja, men det är inte något man
alltid... Det är fokus på fotboll.
Ja, så är det ju. Verkligen. Ja,
i synnerhet nu när BP går bra.
Ja, jo, absolut. Jag försöker hålla igång den lilla sidoverksamheten också.
Tre vart kvar av Superettan.
Så är det.
Och ni har tre, eller sex poäng ner till tredje plats då.
Mm, precis. I dagsläget leder vi tabellen. Så att,
goda förutsättningar för att gå upp.
Ja, vi ska väl göra vårt bästa helt enkelt. Får väl se.
När du går in i fotbollsspelar Samuel, då blir du mer bara en match i taget. Ja, då blir du sarg ut direkt.
Ruskigt alibi.
Exakt, vi får försöka undvika sargen så mycket som möjligt under dagens program. Andreas Stefansson, välkommen till Fotbollsmorgon.
Stort tack. På tal om sarg.
Ja, precis, på tal om sarg. Den borde jag läsa.
Jag tänkte att den var på vägen.
Vi kanske ska bästa platsen. Precis, på tal om sarg. Du lirar inte fotboll då, men du spelar innebandy.
Det stämmer.
I Storvreta.
Jajamän.
Och jag läser här att ni ligger just nu trea i tabellen efter sex spelade omgångar. Hur är inledningen på säsongen för din del av Storvreta?
Ja, men den är ganska bra. Fem segrar, en torsk. Det är väl någonstans där vi är tippade att ligga upp och slåss om topplaceringarna i tabellen. Men sen är det slutspel. Och då, det är åtta lag, precis som i hockeyn, som går till slutspel. Så det är
en bra start.
En bra start.
Och du representerar Island på landslagsnivå.
Ja, precis.
Hur kommer det sig?
Ja, men min mamma är från Island, så att, det är därigenom. Och jag sa det här innan till några av grabbarna i backroom, att de hade nog gått in på tre kedjor också. Utan att ha sett dem spela. Okay. Jag valde det väldigt tidigt innan, jag är lite late bloomer. Så att jag var såhär, vad fan kul att spela för ett landslag. Och sen så...
Men skulle du kunna... Och så lirar i svenska landslaget.
Nej, jag gjorde några officiella landskamper ganska tidigt. Ja. Så då var det liksom locket
på. Okej, men jag tänker rent kvalitetsmässigt. Alltså du sa att du valde tidigt. Om du inte hade valt och så hade du valt ett senare skede. Skulle du idag kunna spela i landslaget?
Ja, jag fick faktiskt ett samtal från en förbundskapten för något år sedan.
Okay.
Som inte visste att jag spelade för Island. Och som var så här, oj. Som ville ta med mig på något läger.
Då är det klart.
Sorry, det är redan... Axel.
Men då är du den stora stjärnan i Islands landslag.
Med all ödmjukhet, ja.
Vad är det för stjärnnummer innebandy? Kör man tian där också eller vad?
Ja, men lite, det är väl lite hög, det är väl lite så här, lite mix av hockey och fotbollsnummer, tror jag. Mycket 10, 9, 7, men jag kör 24. Mycket, ja, men det är en del 20 nummer också,
Men om vi bara lägger innebandy åt sidan en stund då, vad är din relation till fotboll?
Min relation till fotboll är väl att jag spelade fotboll fram tills jag var 16. Körde dubbelt med innebandy och fotbollen. Spelade i Vasalund och AIK i Polkhälsvenskan. Bildade anfallspar med Robin Quaison i AIKs pojkar 93. Sen tog han en liten annan väg än vad jag gjorde. Han klev upp några åldersklasser och jag hittade innebandyplanen istället. Så jag har väl lirat min beskärda del fotboll och följer väldigt mycket fotboll idag.
En multibegåvning, är det så?
Ja, du har inte sett mig spela fotboll. Men...
Även om man lirar pojkar svenska så måste det finnas någonting där.
Ja, men lite boll.
Vad lirar du för position då?
Anfallare.
Anfallare, ja. Jo, men du sa det. Ja, men... Bredvid Quaison, ja.
Exakt.
Ja, okej, spännande. Men som sagt, varmt välkommen.
Stort tack.
Vi ska faktiskt direkt ta och höra med Peter Bengtsson. Och det är så att Peter Bengtsson är grundare av För livet mot ALS. För 2 år sedan så diagnostiserades Peter med ALS. En dödlig sjukdom vars exakta orsak ännu är okänd. Sedan han fick diagnosen har Peter samlat in pengar till Ulla-Karin Lindqvists stiftelse för ALS-forskning genom försäljning av armband. På lördag så är det så att Peter arrangerar en fotbollskupp i Baltiska hallen i Malmö. Detta görs i samarbete med bland annat Vi Lirar också med Bosse Pettersson. Och med och spelar är bland andra Marcus Rosenberg, Daniel Andersson, Therese Sjögran, Anders Limpar, Jesper Blomqvist, Jonas Olsson. Många fler, många stora namn. Speaker är Lasse Granqvist och domare Jonas Eriksson. Och biljetter till detta går att köpa på förlivetmotals.se och alla intäkter går till ALS-forskningen. Peter, välkommen till Fotbollsmorgon.
Ja, tack.
Peter, detta är ju ett fantastiskt initiativ. Vill du berätta lite mer om bakgrunden till den här kuppen?
Bakgrunden till kuppen är väl att det började stiltiga i försäljningen av armbanden och jag behövde hitta på något nytt.
Okej. Okej. Och liksom hur kom du på idén då att det är just en kupp som du vill göra när du skulle lämna armbanden?
Så från början var det att jag satt här hemma någon gång i november i fjol. Sa till mina barn att jag har lite connection till några kända, typ Svarts. Jag får ihop dem så kanske vi kan göra en fotbollskupp.
Okej. Men Peter, kan du berätta lite om sjukdomen ALS som du själv är drabbad av och varför det är så pass viktigt att vi alla fortsätter bidra ekonomiskt till ALS-forskningen?
Man kan väl säga att sjukdomen är en dödsdom och den är väldigt personlig. Man drabbas olika snabbt kan man säga. Alla som drabbas, det finns ingen återvändare utan det bara kommer liksom. Men jag har fått en rätt snäll variant så den går rätt så sakta. Och jag får ju vara glad. Min har ju inte satt sig upp i huvudet innan. Så det gör ju att jag har tal och andning hyfsat kvar.
Mm. Och hur förlåt jag avbryter dig, men hur påverkas din vardag just nu av sjukdomen?
Min vardag är att jag sitter i rullstol och jag behöver ju hjälp med det mesta.
Mm. Jag förstår. Hur mycket pengar har du samlat in genom dina olika initiativ än så länge då, Peter?
Jag har haft en check till Ulla-Karin Lindqvist stiftelse i januari i år på 1 miljon. Och det är ICA-handlare i grunden. Så det är mycket ICA-butiker som har hjälpt mig att sälja armbanden, men även privatpersoner.
Okej. Okay. Mm. Ja, men en miljon är ju ändå ett bra jobbat får man säga. Det är mycket pengar som du har samlat in då via den stiftelsen. Men som sagt, Peter, biljetter till kuppen går att köpa på din hemsida för livet mot ALS. Så att vi får väl helt enkelt uppmana folk till att gå in där och köpa biljetter och gå och titta på den här kuppen. För det låter ändå som att det kan bli en trevlig och spännande tillställning.
Det kommer att bli en dag som jag aldrig kommer att glömma. Om man säger så.
Fint. Och det är för en väldigt bra sak att försöka hjälpa till i kampen mot ALS. Så att det är bara bra saker som kan komma från att gå och köpa en biljett till kuppen helt enkelt. Tack Peter för att du var med i Fotbollsmorgon och lycka till på lördag.
Tack själv.
Tack
så mycket. Ha det fint. Hej. Hej. Vi kommer idag prata lite om Hammarby. För att det är ju så att vi har ett segment som heter On This Day. Och på den här dagen för 21 år sedan så tog Bayern sitt enda SM-guld 2001. Och därför kommer det bli lite Hammarby-fokus. Vi ska ringa upp Kennedy, Bakircioglu. Vi ska ringa upp Sören Kratz. Vi ska få hit John Holmström, det vill säga Bayern-Jompa. Så att det kommer landa lite i Bayern-fokus. Men vi har annat på agendan också. Så att det är ett späckat körschema även denna fredag. Det brukar vara det på fredagarna. Vi ringer och vi pratar. Det är allt möjligt som händer här. Mm. Du vet ju det, Samuel, att måndag till torsdag, det är ju någon form av bihang till fredagar.
Ja, laget alltså.
Ja.
Ja. Fan spännande. Mäktigt att ändå komma upp här.
Jo, men jag förstår det. Det är, många kanske tänker att de kommer till liksom någon sekundär variant. Men det här är ju... prio.
Jag tänkte det när du sitter här och programleder, att då måste det vara toppat.
Ja.
Med tanke på att Jesper och David gör inte ett närheten lika bra jobb.
Det är det. Det är det jag menar också.
Skulle man kunna säga att vi är den här veckans safarilag.
Ja, ja, exakt. Bra parallell. Ännu en bra parallell. Verkligen så. Men hörni, lite headlines. Igår så gick Manchester United ut med att Cristiano Ronaldo lämnas utanför truppen mot Chelsea. Klubben bekräftade att han stängs av från A-truppen i 3 dagar. Och detta var ju för att han lämnade matchen mot Tottenham i veckan. Typ i, jag vet inte vad det var, i 89:e, något sånt. När man såg bilder på att han klev ut i spelargången. Matchen var inte slut, men han lackade väl upp att han inte fick spela. Han har sagt att han inte... att han vägrade hoppa in.
Exakt, det är väl det som är grejen också, att han vägrade hoppa in.
Precis, och nu stängs han av. Vad tänker du, Samuel, om den här situationen?
Ja, men jag tror att det är... jag tror att vi pratade lite om det innan, att det är väl ofrånkomligt att det skulle kanske bli så här någon gång. Om det nu som det verkar vara så att man tvingade honom att vara kvar, eller tvingade, men han ville väl lämna och de ville väl inte släppa honom. Samtidigt som han inte hade några intentioner på att spela honom. Så är det väl en ohållbar situation från en spelare som varit en av världens absolut bästa de senaste, jag vet inte, 10-13 åren. Och att då ha en sån spelare och få den att spela exakt så lite som han gör, det krävs ett jävla ledarskap. Och jag vet inte om någon ledare i världen hade kunnat få honom att acceptera och älska den rollen. Vilket han inte ska göra heller. Så att jag tänkte att, eller jag har väl tänkt, det är bara en tidsfråga kanske. Tills han fuckar ur mer än man än gjort, om man ska vara helt ärlig.
Vad säger du, Andreas?
Ja, alltså det är ju mycket ingredienser i potten. Det är inte bara liksom en av de bästa spelarna någonsin. Det är ett stort ego också som sitter där på bänken. Och alltså, det, som du sa, det kändes väl som att det, förr eller senare så kommer det komma en liten clash. Det är inte kul. Man sitter med liksom neutrala ögon och ser det där. Att en spelare lämnar så här, då vet man ju direkt att nu brakar det loss. Det är klart att det är tufft för United, som ändå liksom, de går ändå och vinner en match. Det hade varit en sak om de hade legat under och han blir inte inbytt. Då hade han förmodligen blivit det kanske, men det vittnar ju om att det är många grejer som kanske inte står rätt till.
Är han slut?
Alltså, han är ju absolut inte slut i form av att göra mål. Alltså att göra mål, att stå i boxen. Om han hittar sig själv i sin egna roll i att jag ska bara göra mål, som det var på den gamla goda tiden i mitt Real Madrid, så tror jag att det finns extremt mycket att hämta där som avslutare. Alltså, han är fortfarande extremt bra på att avsluta med båda fötterna, på huvudet, timing. Det finns ju verkligen mycket där. Men jag tycker att han har dribblat bort sig själv lite på fotbollsplanen. Alltså, om man tänker i hans roll i Juventus och nu i Manchester United, även fast han gjorde 19 mål och han gjorde förra året i ligan, så tycker jag att han försöker ta på sig ansvar där hans främsta egenskaper kanske inte syns så pass bra. Nej. Att han ska ner på mittplan och försöka fördela boll eller dribbla allt för mycket. Jag tycker att han ska fokusera på att vara liksom den killer han är i boxen.
Ja, det känns som att det handlar om självförtroende. Och det känns väldigt konstigt att säga det om Cristiano Ronaldo, för att han är ju den spelare som typ tar hand om sin kropp bäst i hela fotbollsvärlden. Och det känns inte som att han är liksom, han är ändå fräsch för sin ålder. Och när man spelar honom på plan så känns han ändå liksom pigg och inte så slut på det sättet. Ja, men det känns som att han är liksom, för en gång skulle börja vackla lite när det kommer till avslutssituationerna. Liksom, hur ska han...
Jag tror att det handlar mycket också om att hitta glädjen. Alltså hitta glädjen i att känna att han tillhör ett lag som behöver honom på något sätt. Som alltid har liksom varit så beroende av honom som lag har varit under hela hans karriär. Jag tror att där han kände väl ganska tidigt att han och Erik ten Hag inte gick ihop och att han inte, kanske inte kommer spela så mycket som han vill göra. Och jag tror att känna sig behövd och liksom trivas i sitt lag och i den kulturen tror jag är extremt viktigt för att kunna prestera. Även om man heter Cristiano Ronaldo. Vi såg ju Messi första året i PSG. Han kanske trivde, han fick ju spela väldigt mycket och sådär. Men han kanske tyckte det var väldigt jobbigt i Barcelona. Då hade han inte den sista liksom trivsamheten och motivationen till att kanske vara så pass bra som han är den här säsongen när han har akklimatiserat sig på ett annat sätt.
För Ronaldo tror jag gjorde 17 mål förra året, alltså i ligan, vilket ändå är starkt, för att då var ju också United sämre än vad de är än så länge under ten Hag. Så att gå så snabbt från att göra den mängden mål och sen till att inte få spela, det känns lite konstigt.
Jag tror jag tror att hade han hamnat i ett annat, ja, nu hamnar han ju såklart inte de största klubbarna, men hade han hamnat i en annan stor klubb för att spela hela tiden, liksom. Jag tror att fortfarande att det finns ju extremt mycket mål att ta.
Ja, alltså det känns ju också som att för första gången på väldigt många år så kanske inte allt kretsar kring just honom i speluppbyggnad och i hela liksom spelsystemet. Så att, och det blir väl jobbigt för honom att kanske inse det också. Eller kanske kommer som en insikt för honom att okej, nu kretsar kanske inte allt kring mig. Nu ska vi spela ten Hag-ball här och det blir inte lika uppmärksamhet på mig och spelet bygger inte lika mycket kring mig. Så att det kanske var det som fick då att börja gnista lite.
Ja, men enligt trovärdiga journalisten Pedro Almeida så är det nära att man kommer bryta kontraktet med Cristiano Ronaldo. Sen gick han själv ut igår kväll med en liten Instagram-post där han skrev en text om att han var ångerfull och att nu handlar det bara om att jobba hårt på Carrington och kriga vidare i stort sett, och att han liksom han kommer bara försöka ta sig tillbaka.
På tal om sarg ut.
Ja, vad ska man tänka om det här, Andreas?
Ja, men alltså, det här inlägget kom väl som ett brev på posten. Jag vet inte hur mycket utav de där orden han har komponerat ihop själv. Det känns ju som hans team tillsammans med United som har suttit och knoppat ihop det där och för att lugna United-fans och hela fotbollsvärlden, för att visa att nej, men här är allting någorlunda frid och fröjd här.
Ja, men det var verkligen, vi måste bara gå ut med en text, skriv någonting, dämpa lite där ute bara.
Precis.
Ja, men jag måste bara jobba vidare, jag måste gå bort. Nej, det var lite den känslan faktiskt.
Se höstens bästa matcher med Telia sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Andreas, du håller på Leeds.
Jag gör ju det.
Vi hann bara prata kort om din egen relation till fotboll där, med att du växte upp och spelat och sådär. Men internationellt så följer du Leeds, vet jag.
Jag följer Leeds och vi kämpar på som vanligt. Jag fick den i knät av farsan när man var yngre. Och ja, man får ju nästan vara glad för att vi ens är i Premier League. För det har de inte varit.
Olof Lund som är din far alltså.
Exakt.
Den enda Leeds-supporten
som jag har inte kollat.
Som man vet om.
Det är mycket möjligt. Men det är kämpigt som vanligt. Man får ändå upp något slags hopp i början av säsongen och vi plockar poäng direkt, och man är så här, oh, ny tränare Jesse liksom kommer in, fick en ganska bra avslutning förra säsongen. Vi har ändå ganska spännande trupp skulle jag säga, men sen så börjar helvetet igen. Jag vet inte, jag sa det, jag tror vi har 6 raka utan seger, eller om det är 6 raka torsk till och med. Vi har petat in något kryss där tror jag. Men det är precis som säsongen har sett ut, så igår mot Leicester så första 10 vinner allt. Det är liksom alla lösa bollar, vinner alla dueller. Och man känner att nu vänder det. Men nej. Sen kommer ett självmål och då är det liksom, då är snöbollen i rullning. Och sen är det bara en pina.
Och Det andra laget du håller på, det hjälper inte heller jättemycket för att du ska få uppleva någon form av glädje i fotbollen.
Nej, det gör det faktiskt.
Det är ju Sampdoria.
Det är Sampdoria.
Som också
jag söker mig längre, långt ner i tabellerna. Tyvärr, alltså, historiskt sett också.
Ja.
Det är tuffa tider nu. Jag får nöja mig med att det är bra content från de olika lagen. Samt då är det Stankovic som slår crossbollar på träningarna där. Och, ja, man får hitta glädjen i det lilla.
Leeds går ju som tåget i jämförelse med Sampdoria.
Det får man säga. Ja, parkera fint där i botten och se.
Ja, Sampdoria är inne på tabellen här. Sampdoria med 10 matcher, 0 segrar, 3 kryss, 7 förluster. Mm. Gjort 5 mål, släppt in 18. Det är nu 13 målskillnad.
Ja. Exakt.
Det kan bara gå uppåt.
Ja, verkligen. Ja, det spelades ju lite fotboll igår, lite överallt. Bland annat så spelade ju Leeds igår, men det spelades ju även fotboll i Allsvenskan och spelades fotboll i La Liga. Men i Allsvenskan så var det ett stormöte nere i Malmö. Malmö som tog ledningen gjorde 1-0, gjorde 2-0, stod 2-0 i halvtid. Och man tänkte nog att den här matchen är över. Också lite baserat på hur Djurgården sett ut på sista tiden. Att man känns ganska energilösa. Mm. Och sen slutade matchen 3-2 till Djurgården. Hur förvånade blev ni när ni såg detta?
Ja, men sett till första halvlek så blev man ganska förvånad. Men det är extremt viktigt för Djurgården i vändningen att få in ett väldigt tidigt reduceringsmål, tror jag. Där bygger man ju hoppet. Och ett ganska enkelt sådant skulle man också kunna säga. Mm. Jag tycker man skulle kunna göra det på ett lite bättre sätt. Men extremt viktigt. Och sen så Kalle Holmberg som verkar vara i en extremt bra form. Gör mål en minut efter han hoppat in. Straff i sista minuten. Mm. Det var lite förvånande när man hade sett första halvlek. Jag tycker Malmö var väldigt bra i första halvlek.
Mm. Alltså det kändes som att det var ett lag på banan bara. Det var ju så här, hur ska de kunna tappa det här? Och så Edvardsen med lite gamnacke i pausintervjun och bara säga gäller att vi får ett tidigt mål i andra. Det känns som att han bara säger det för att så här, det är klart att det är viktigt att få ett tidigt mål. Så får de det.
Ja.
Och där kommer väl någon slags energiinjektionen. Mm. Någorlunda i alla fall.
Ja, och det är som att de gjorde precis som Kim Bergstrand sa i halvtid, att de ville ha fler personer i straffområdet när de anföll och fler hemåt när de försvarade. Och sen så precis det så tyckte de att de gjorde, så att de uppmanade rätt bra på att följa instruktioner också.
Mm. Verkligen.
Faktiskt.
Sen fick de ju faktiskt lite hjälp också. Det känns som att Malmö hittar någon nivå som de bara hittat den här säsongen.
Ja.
Och bjuda in lag i matcher.
Nej, verkligen.
Helt otroligt.
Första målet där, returen på Azoros skott, där står ju både Lasse Nilsson och Beimo, tror jag. Och det blir väl lite missförstånd mellan dem. Så att det är de båda som ska rensa bollen. Jag tror att det är Lasse Nilsson som bara petar till den, vilket ställer Beimo. Sen så kommer Elias Andersson där lite från ingenstans och petar in den. Så det känns som att de där i vissa situationer inte är 100% påkopplade kanske.
Nej, verkligen. Sen jag tycker att någon som varit extremt bra på senaste är Elias Andersson faktiskt. Djurgården har gått sådär, men Elias Andersson tycker jag i Djurgården har varit extremt bra som vänsterback. Det visste man kanske inte att han skulle vara så bra eftersom han har varit central mittfältare typ hela livet. Men jag tycker han är väldigt, väldigt rolig att kolla på, extremt bollskicklig. Så han tycker jag ändå har varit stark. Så kul för honom att göra det målet som är ändå viktigt för att Djurgården nu ändå på viss del fortfarande hänger med i guldstriden. Mm.
Men också eloge till Kalle Holmberg. Alltså det är ju extremt imponerande, måste jag säga, att vara en spelare som är så länge i någon form av frysbox och sen bara, men här skickar in honom mot han får spela lite då och då, men så var väl mot Gent ja, och då var alla så här, vänta nu, Kalle Kula ska starta liksom, vad kommer hända här? Och så gör han ju mål och de vinner med 4-2 eller vad det blir till slut, och sen har han bara fortsatt mål i derbyt och sen nu mål igen. Det känns som att det är en jäkla, alltså båda ni som ändå utövar idrott på hög nivå, en enorm styrka mentalt att kunna gräva ner sig och verkligen fortsätta lira och göra bra när man väl får chansen.
Ja, verkligen. För mig känns det i alla fall som att när han får in första bollen i första starten, känns det måste vara en självförtroende boost, och att han kanske inte spelat så mycket match länge får ändå honom att någonstans hitta form i att vara på plan och trivas på planen i och med det målet. För han gör första målet i Gent-matchen, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Och det kommer ganska tidigt på ett fint sätt, men lite halvturligt kanske. Alltså, det är ett bra avslut, men foten viker sig hela vägen. Så att, skitsamma.
Ja, det är ett skumt mål.
Det är ett skumt mål, men det är ett bra mål. Ja. Och sen gör han mål i derbyt när han kommer in där. En minut efter han kommer in på Malmö. Alltså, nu måste jag även han känna på träning. Och när han får chansen att känna mig riktigt bra slag. Och de här målen ger ju det till honom ett stort självförtroende. Oavsett om han spelar 70, 90 eller 30 minuter så kommer han in och så gör han skillnad. Mm. Och det är en jäkla känsla.
Nu blir det dock ett lurigt läge för Kim och Tolle. Nu kommer han som har suttit på bänken så jäkla länge in och gör succé. Ja. Då måste ju någon annan bort.
Exakt. Nu blir det, fortsätt.
Så det blir lite kruxigt här kanske för dem att formera spetsen i laget. För då kanske det är någon annan som blir missnöjd.
Precis, och Edvard Chen känns ju som en person som ganska lätt blir missnöjd.
Så kan det kanske komma ett Ronaldo-statement i sociala medier inom kort om det blir bänk.
Har du petats under karriären?
Ja, det har jag definitivt. Framförallt i stora delar av i början av min karriär. Mm. Suttit mycket bänk. Både i fotboll och innebandy. Mm. Men
hur hanterade du det?
Det blev väl, jag var nog lite så här målskytt och så här, precis som alla som vill spela hela tiden och spela mycket, sitta och tugga knopp, gör ju att man
tugga knopp går som innebandytryck alltså.
man liksom
jag började tänka först vad det blev, men sen tror jag förstod
det kommer säkert fel idag. Nej, men så att man mår ju skit i och med att det är en så stor del av ens liv. Det är ju oftast ens huvudsyssla, det man älskar och brinner för. Och så får man inte leva ut det. Så att det är klart det är tufft, men jag tror att för mig och som det säkert är för många andra i den situationen att man har bra folk runt omkring sig som peppar en, för det är ju lätt att man hamnar i en negativ spiral och börjar gnälla, tycker att tränaren är skit, tycker att sina medspelare är sämre än en själv, att man borde få spela. Så det är nog bra att man har lite folk runt omkring sig som kan dels ta ner en på jorden men också få en att hitta rätt fokus så att man inte fokuserar på att tränaren är piss, för att då det kommer inte bli bra. Man får det man måste, vare sig man vill eller inte, så måste man bara borra ner huvudet och gnugga på.
Kvällens höjdare som vi presenterar i samarbete med Telia och ATG. Och här har vi ju, det är okej matcher. Det är, vi säger så. Det är alltså Mainz mot FC Köln. Vi har Juve mot Empoli och vi har Ajaxo. Den är lite osäker på vad man säger. PSG. Och när du bara ser det så här, Andreas. Om du skulle ratta in och kika på match ikväll, vilken väljer du här?
Det är klart att ögonen dras väl lätt neråt mot PSG-matchen, även fast man kanske vet hur den kommer sluta. Men varför inte Mainz Köln? Inte kikat speciellt mycket tysk fotboll i, så jag har dålig koll på båda de lagen, men ja. Varför inte?
För att liksom fräscha upp lite, ja, men tyska fotbollsögat.
Ja, verkligen. Och sen så vet jag inte. Jag tror framförallt därför att bara vidga vyerna lite grann och kika en, vad blir det? Ett mittenmöte kanske. Jag har dålig koll på hur ligan ser ut. Ja. Men får se.
Angående sista matchen med PSG-matchen där. Så PSGs senaste matcher, du har Benfica kryss 1-1 och sen är det PSG mot Rem där det blir 0-0 och sen är det Benfica igen 1-1 och sen vann de senast mot Marseille med 1-0. Så att de har haft det lite kämpigt på senaste tiden, så att på så sätt blir det ännu mer intressant att titta på dem om de faktiskt kan få lite fart på det igen.
Verkligen, och precis som vi varit inne på med lite andra spelare och lag här så händer det ganska mycket bakom kulisserna. I det där laget med en viss Mbappé och lite sådär. Så att man kan nog få sin liten skymt och lite vad som helst om man slår på den fighten. En Mbappé med utslängda armar.
Ständigt missnöjd.
Kanske ut innan 90:e i spelartunneln, man vet aldrig.
I princip president för hela klubben. Har fått liksom allt med bäcka
på. Ändå president.
Allt är bara skit hela tiden. Det är märkligt, men det verkar vara så han fungerar. Det är också så att Big Nine är tillbaka på lördag, ATGs spel. Och jag var faktiskt vassast förra veckan med 8 rätt. Så nu är jag uppe på 2 stjärnor.
Snyggt.
Jag har ju varit väldigt mycket så här. Jag hade liksom fått att flyga ruskigt nära. Det var bara Valencia-segern jag behövde senast. Och de 2-2 och låg på. Så att jag kände att jag förtjänade 9. Men det kanske kommer nu då, till helgen. Och så här ser kupongen ut på lördag. Vi har Chelsea mot Manchester United, vi har City mot Brighton, Everton mot Crystal Palace, Mönchengladbach mot Frankfurt, Milan, Monza, Fiorentina, Inter, Valladolid, Sociedad, Valencia, Mallorca och Real Madrid, Sevilla. Mm. Om man stannar till lite vid match nummer ett, Chelsea Manchester United. Jag har det här, ska säga, jag som har lagt det här spelet. Det här heter Fotbollsmorgon och hittar ni på atg.se som vanligt. Ni ser även QR-kod i bild för er som tittar. Ni kan använda er av den för att hitta till alla våra olika andelsspel. Och det här spelet är som sagt Fotbollsmorgon. Det är 2304 raders och man kan köpa en andel för 120 kronor här om man vill rygga mig. Och återigen, Chelsea Manchester United, jag har helgarderat den. Innan jag berättade lite varför, så kan, vad tänker du om den här matchen? Om du hade,
ja, men jag, fördelat dina tecken. Rent spontant så köper jag en helgardering. Det känns ju som att den kan verkligen sluta helt hur som helst med tanke på hur United blandar och ger och styrkebesked här nu senast. Ja, jag tror att det kan bli en ganska målrik tillställning. Mm. 3-3 kanske, till och med.
Ja. Nej, men visst är det liksom, det är därför jag har helgarderaten, för att det känns väldigt ovisst. Manchester United är ett väldigt svårläst lag för tillfället. Ja. Chelsea har gått bra, men kryssade senast mot Brentford 0-0. Och jag först så tänkte jag faktiskt att jag nästan skulle bara ta med underspelet. För att det är två lag som, med Potter och Ten Hag, två lag som vill hålla boll. Och det är inte så mycket öppna spel på det sättet. Men det känns ändå, som du var inne på, att det kan landa i en målrik historia.
Ja, verkligen. Alltså, sjukt osäker. Och ja, jag förstår att den är helgare. Jag hade velat kika lite på hur sträckningen ser ut. Jag tror att det hade fått mig, om jag hade nog kanske sparat den lite och gått på liksom, ja, hur ser den ut att vara sträckad, och kanske gått på underdogen där för att få hitta någon slags.
Det är en del knepiga matcher. Chelsea 49%, krysset 31% och 20% på tvåan.
Ja, då hade jag nog kanske gått lite mer för kryss 2 där, om jag fick snåla lite med garderingarna.
Finns det någon annan match på kupongen, Andreas, som du tycker är lite mer spännande än någon annan?
Ja, men alltså Fiorentina Inter kanske. Spik 2 där.
Ja.
Vad har vi för sträckning på den?
12% på Fiorentina, 22% på krysset och sen 66% som spelar tvåan.
Ja, Inter är ju, de är ju starka nu, men en liten skrällkryss där kanske.
Jag vet, jag var sugen på att ta med den faktiskt. Jag köper det, men jag hade begränsat antal tecken.
Så det är ofta det som sätter käppar i hjulet.
Ja, jag började inse, för jag började som du är inne på lite här med krysset, och jag, flera andra matcher som jag liksom täckt upp med ganska många tecken för att säga, nej, men här måste jag med krysset, här måste jag med tvåan. Och så inser man att okej, men här blir ett rejält maxat spel och det här funkar inte riktigt, så jag måste välja mina strider och välja de lag jag tror på. Och jag tänker bara på Inters form här, att de kommer från det här Champions League-dubbelmötet mot Barcelona med en seger och ett kryss, och att Fiorentina är ett lag som jag inte vågar lita på.
Nej, det förstår jag. Men det är alltid det där när man ska sätta sin så här grundrad, man sneglar alltid mot favoriten där. Och sen så sitter man där och slår näven i bordet och tänker att varför vågar jag inte den här gången? Det tror jag kan bli en sån match.
Ja, nej, men det är mycket möjligt. Och sen är Real Madrid mot Sevilla, match nummer 9. Jag har många gånger gått emot Real Madrid. Dels för att jag är på Barça, men också för att jag känner hela tiden att så här, det ligger en litet kryss liksom här kommande. Men så gör det aldrig det, för de vinner hela tiden. Så jag måste sluta liksom använda mina tecken på Real Madrid, men jag kan inte göra det. Så jag tog med krysset här, och det gör jag av den anledningen att jag tänker att San Paolo har fått lite fason på Sevilla. Det har gått lite bättre, de har fått en liten injektion där, och därför vill jag åtminstone ta med krysset. Sen så, med tanke på Real Madrids form återigen, så lär de ju ta hem den här matchen, men det känns som en fin liten gardering att ta med sig.
Ja, verkligen. Den lär ju ligga lite värde i, om inte annat.
Ja, det är faktiskt bara 10% som har med krysset.
Ja, det är också sånt där Real Madrid, storklubb. Vilka de än möter så kommer de få ett gäng i-bockningar i ettan bara för namnets skull. Men ja, så att den låter fin, det där lilla krysset, och det får du försöka jobba in.
Ja, jag ska göra det, och sen så valde jag inte ta med under den där, utan det blev bara över. När jag hade två senaste matcher mot Elche och mot Barca, så har de gjort 3 mål i båda de mötena. Mm. Och Sevilla tänker jag mig kan sticka upp och i alla fall hänga en kasse. Så att där känner jag mig ändå hyfsat trygg med överspelet.
Det tycker jag.
Och det har de flesta gjort också. Mm. Så ser det ut. Gå in på ATG.se och dob.one/big9. Där hittar ni alla våra olika andelsspel om ni vill rygga oss. Och sen så har vi också en rolig nyhet som vi ska presentera. På Dob, spelar du fantasy?
Faktiskt inte i år. Det har gått så jävla dåligt de senaste säsongerna, så jag kände att jag började ta en paus. Uh-huh. Men alla i laget spelar, så att det är det enda jag hör. Men ge mig också någon slags ro att jag kan få ut lite annat av bussresan än att sitta och läsa stats på exakt alla spelare.
Det är trist att vara i ett lag där alla pratar fantasy och så är man inte själv vän när man inte spelar.
Man ångrar sig lite nu efterhand.
Men det fina med det är här faktiskt att vi lirar ju FPL, Premier Leagues egna fantasy såklart, på Dob, men det är också så att ATG har ett eget fantasyspel. Mm. Och de har nu skapat en turnering som heter Fantasy TV, som ni hittar på ATG.se, och sen går ni in till vänster i kolumnen där och trycker ni på sports, och sen hittar ni Fantasy Sports där. Och då väljer man ut ett lag per Game Week. Så där kan du vara med, bara kliva in och vara med och tävla inför den här omgången. Det är 100 kronor insats, så man får max ställa upp med 3 lag, och ATG har fixat in en garantipott på 25 000 kronor som kommer fördelas till de 15 bästa procenten i turneringen. Och det är bara svenska spelare som via ATG.se får vara med i turneringen. Så att det här är ju, här kan du ju vara med även om du som till exempel inte spelar Fantasy Premier League, så kan du faktiskt vara med här och spela ATG's Fantasy. Och det är kul för att det är också liksom ett rörligt spel kan man säga, för att de sätter priserna inför vilka matcher man har. Så att Liverpool, okay, som har Nottingham borta till exempel, då kommer de vara väldigt dyra spelare för att de har en bra match. Men om det hade varit Liverpool borta mot Manchester City, så kanske Mohamed Salah hade varit lite billigare till exempel. Så att så är det. Och sen får man ju tänka lite mer strategiskt hur man kan sticka ut och inte hamna med samma lag, eftersom det är
kul. Dels för sådana som mig som inte kör FPL i år, men även de som kanske redan har checkat ut.
Verkligen, det finns ju dem också. Ja. Det har gått 12 omgångar, men vi har att göra med en hel del utcheckningar.
Så
vi har med ett gäng ligor där man märker att okej, det här spelaren har gjort ett byte på 5 omgångar. Så att det är perfekt på så sätt. Det är faktiskt väldigt kul. Jag kan verkligen rekommendera spelet. Jag kommer att ha ett lag. Jesper Hoffman, vårt orakel, kommer givetvis ha ett lag. Tobias Wimnell, som är också fantasy-expert här på Dob, kommer ha ett lag. Och så hoppas vi att vi får in fler av er där ute som är med och utmanar oss här inför Game Week 13. Det är spelstopp på lördag 13.30 när första matchen drar igång. Så att det är alla 10 matcher som är med i spelet inför helgen. Och om ni undrar mer kring regler och så gå in på atg.se/sport/fantasy, så hittar ni allting där om hur det funkar. Så är det. Och man måste vara 18 år för att spela, och man måste se till att spela ansvarsfullt. Om man har problem med spel så finns stödlinjen.se till hands. John Holmström,
yes,
a.k.a. Bajenjompa. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket, det var trevligt.
Ja, det är kul att ha dig här. Hur såg din egen fotbollskarriär ut? Var du det någonstans?
Ja, man har alltid joxat lite sådär, men det är aldrig på någon nivå överhuvudtaget.
Nej.
Aldrig, väl inte ens spelat riktig A-lagsfotboll egentligen, utan bara som knodd liksom.
Okej.
Okay. Mm. Mer innebandy.
Du minns vad var det för lag?
Vårbygårds IF. Strax, jag var ju 4 bast äldre än Hedman, så att samma lag, men vi bodde på samma gata, så att vi lirade ihop. Mm. Sen jag var slippt också som han, så att
okay.
Ja. Det var inget att skryta om, men det är roligt. Fan, det är alltid kul. Kasta in en boll så börjar folk springa. Fan, det är roligt.
Du minns inte om du blev petad någon gång och hur du eventuellt hanterade den situationen?
Nej, det var nog fan aldrig. Det var ingen som ville stå. Det var liksom. Det är bara idioter som står på. Nej, det är faktiskt inte.
Nej, det är verkligen, det är väldigt få som vill ställa sig. Så man börjar i kassen liksom. Det blir att man blir ställd där snarare än att man ställer sig där.
Det blir lite så att den spelaren som kanske är lite sämre än honom i fötterna. Så här, ja, men jag försöker ta min roll i kassen. Du vet, så här, ja. Försöker hoppa in där. Försöker, jag bidrar på annat sätt. För jag gillar ju er grabbar. Liksom, eller tjejer.
Precis.
Försöker gå in och bidra här. Så. Det är fint.
Ja,
ja verkligen. Jompa, vi har ju ett segment i Fotbollsmorgon på fredagar. Som vi har döpt till On This Day. Någonting som har skett på den här dagen. Ja, det här datumet. Fast kan vara för ett år sedan. Det kan vara för flera och många år sedan. Och på den här dagen för 21 år sedan då, så säkrade Bayern sitt första och än så länge enda SM-guld i klubbens historia. Örgryte hemma, 3-2 på Söderstadion. Vad minns du från, om vi bara börjar med den här matchen? Vad kan du berätta liksom om matchen ur ditt perspektiv?
Det var ju någonting verkligen roligt. Här pratade jag med en yngre Bayern-kompis för ett tag sedan. Jag frågade verkligen, hur var det där egentligen? Alltså den... Så här, kommer man ihåg det, så här, kommer man ihåg hela dagen liksom. Känslomässigt, jag kan direkt bara placera mig där. För det var ju jävligt annorlunda. Ja. Det var hela det året är ju så jävla sjukt. Vi var bottentippade, Mats Olsson tippade oss verkligen sist och allting. Vi torskade, eller vi gick vidare i Svenska Cupen mot Vallentuna på straffar liksom, på våren. Det var en total jävla öken. Höll på att konka och fan allt vad det var. Och så bara... Får vi en startelva som bara funkar ihop. Det var ju inte speciellt rolig fotboll. Det var långa bollar på marken. Han tog ner den till Herman och så var det emot. Men det var effektivt. Vi vann, hela sommaren vann vi varenda jävla match och allting. Och allt var så, det var så overkligt. Och det var ju också att... det här gick ju inte att prata om som bajare. Man fick ju inte jinxa någonting. Internet hade väl precis börjat, eller som här riktiga forum och sånt hade precis börjat, så att man fick ju inte skriva, du vart ju avstängd på forum och skrev SM-guld eller någonting sånt. Så det var ju det onämnbara. Ju närmare kom, desto mer kunde man skriva då det onämnbara. Du fick inte prata om guld. Det var så overkligt allting. Man trodde ju inte på det liksom någonstans. Det var fortfarande så, nu vann vi igen liksom. Fan, ligger vi fortfarande etta?
Men låg Bayern etta från start till mål? Eller?
Nej. Vi låg rätt risigt typ på sommaren. Men sen vann vi massa dubbelmöten mot Helsingborg ibland. Mm. Så vann vi och sådär på sommaren. Och bara pop, ramlade upp. Och sen tror jag vi låg etta, att jag minns fel, att vi låg etta liksom hela hösten sen. Mm. Det var bara så här, ja nu ska vi möta dem. Fan, vi vann igen liksom. Mm. Det var overkligt. Och så just den här dagen var också, jag kommer ihåg jag och min brorsa, han är tibast äldre, så att han, det är hans fel att jag är bajare. Hur vi liksom bara så här, det gick inte, visst, vad gör vi nu då? Så här, hur ska vi förbereda oss? Vi gjorde helt andra rutiner, man var kortslutning, vi gick och käkade på stället vi verkligen hade käkat innan eller efter det liksom. Och vi sitter där mitt emot varandra, helt nyktra, bara så här att, fan, bara så här, försöker vi greppa det här? Att, vinner vi det här? Vi ska gå på fotboll idag. Vi ska spela 90 minuter, vinner vi då? Då är vi svenska mästare så här. Det gick inte att ta in liksom. Kunde någon säga det, vill man slå till dem? Det var en overklig känsla. Vi sitter och tittar på varandra så här. Fan, är det här vi har gjort i 25 år liksom? Vad fan är det som händer? Det var, jag kommer ihåg.
Varför ändrade ni era rutiner då? Var det bara
jag vet kände inte, så här, måste... allt var så jävla konstigt. Det var gick inte, man gick omkring. Man var disträ liksom. Och så.
Ja. Sen, du sa den här restaurangen har ni inte gått på sen dess. Det kanske, kanske är dags nu.
Ja, exakt. Fan helvete.
Det gått ut innan gårdagen.
Ja, då hade det löst sig.
När började den tro lite på det då? Vilken omgång liksom kände, fan det här skulle fan kunna gå hela vägen. Ni kanske inte vågade hoppas.
Nej, inte ens då. Det var fortfarande liksom gnaget borta där innan och sådär. Nej. Fan, när man åkte upp till Sundsvall i sista matchen var man inte riktigt, en vecka senare var man fortfarande inte riktigt, har vi verkligen vunnit? Det var overkligt, hela hösten, allting. Det som sparade den här länge, jag tror jag sumpade den idag, DN hade en bild i tecknad bild, det kommer inte vara tecknad heter, där det är så här, en reporter som står så här, en kille som hänger så här 6 meter upp i luften. När förstod du att du kunde flyga? Ja, när Bayern hängde tvåan. Det var så, det var overkligt. Helt eller overkligt.
Hur föll målen ut i matchen? Det blev 3-2. Alltså, tog Bayern ledningen?
Jeffrey Aubin gjorde 1-0.
Jeffrey Aubin gör 1-0. Okay.
Och det finns radioreportaget med Lasse Persson och någon till finns ju fortfarande att ladda ner. Som man konstaterar, det blir helt tyst på Söderstadion. Knök för 15 000 personer.
Bara... Dras in i banan, ställer, kommer inlägget då. Och det är en bra nick av Jeppe Aubin och det är 0-1. Jeffrey Åby 0-1 och det blir tyst på Söderstadion. Ralf.
Ja, det var ju förvånansvärt vad fri han var.
Det här blev han, när han gjorde målet. Jaha, oh, ja, det var inte roligare så här.
Nej.
Sen vände vi och Hermansson gjorde 1-1 inom paus i alla fall. Och sen Starken är väl som bråd störtar in med skallen. Han slänger sig, han offrar sig ju värre än både Israelsson.
Jonas Stark, mittbacken.
Ja, och så Kenner det sista då lyfter in den. Då är det overkligt, helt jävla overkligt.
Jag känner det 3-1 då.
Eller de gör tvåan på slutet, ja. Så då han ju blir lite nervös.
Lite stressad.
Domare hade ju fått tillsagt att han la ju till 3 minuter, men egentligen var det bara 2. Så att folk inte skulle vara beredda, för det skulle, man visste att det skulle bli en planstormning.
Ah.
Så att när han blåser efter 2 och ingen fattar någonting, så spelar hinner av planen. Så bara, ja, det är slut.
Smart.
Ja.
Men vad var det med den där upplagan som gjorde att Bayern vann SM-guld? Var liksom...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vad var det som gjorde att Bayern var så bra 2001?
Så jävla samspelta. Det var ju inte, jag tror inte liksom något annat lag hade velat plocka någon spelare från vårt lag. Så bra var de inte.
Nej.
Men Duncan och så mittfält, Andreas Bilder, så var Minken vart ju skadad på våren där. Jonas Andersson. Mm.
Så då, otroliga smeknamn. Duncan och Minken och det. Alltså det, är, det kan vi sakna.
Herman sa de Hermansson då, men kallas väl också för Herminator, va?
Ja.
Kanske inte vanligt, men det är rätt smeknamn att ha.
Nej, precis. Ja, men det är säkert i någon tidning. Ja, men
det inte finns så att, ju det är många roliga smeknamn på den där.
Ja, men så var det på den tiden. Du vet, gamla goda tider. Ja, men så att det, framförallt att jag tror vi har samma jävla startelva från omgång 8 och framåt i princip. Mm. Det gör så jävla mycket när du är samspelta.
Mm.
Det gör otroligt mycket, det vet vi ju alla sammanhang i fotboll. Liksom. Mm. Samma jävla startelva, de spelar ihop sig.
Mm.
Då behöver du inte vara världsbäst. Du vet precis vad du har varandra. Du kan blunda och spela, för du vet precis att han kommer ta den löpningen. Christer Först var ju inte liksom den som kämpade mest, men han var där på rätt plats. Liksom. Mm. Och det så jävla samspelta. Alla var på rätt positioner. Mm. Lasse Eriksson var, herregud, min skapare, vad bra han var det året. Mm. Han blev ju valt till bästa målvakt och allting, och det var ingen konstigheter heller. Så att, sådana detaljer, liksom, klassiska. Riktigt jävla bra slips och så samspelt lag. Inga skador då, såklart. Det var ju det, efter den skadan så var knappt någon avstängning eller någonting. Liksom.
Mm. Inget Europaspel som var där och
nej, exakt, tog fokus. Exakt. Här. Varken inte Toto eller någon annan så här skumkupp. de enkla bitarna liksom.
Ja, precis. Det här är, vi har inte med oss en spelare som spelade i Bayern 2001. Vi har med oss en spelare som spelade på Tele2 igår. Daniel Stensson i Sirius. Jompa har vi med oss. Daniel, välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket.
Du, berätta lite om, ska vi bara liksom tydliggöra kontexten här då. Det var ju match mellan Bayern och Sirius igår på Tele2. Matchen slutade 1-1 och du kvitterar i andra halvlek. Berätta lite om matchen till att börja med.
Nej, men det är kanske den tuffaste matchen på säsongen. Bayern med deras kvalitet och tryck från fansen och... De bara väller över oss hela matchen, men Tommy är MVP där bak och räddar oss kvar i matchen 4-5 gånger, så att vi har någon sorts tro på det hela. Sen så får vi in 1-1 och kan ta hem en pinne, så att det var jävligt skönt.
Mm. Och målet du gör...
måste vara bästa passning du får på hela matchen.
Ja, nej, det var lättare än vad jag trodde att skapa målet där. Nej men alltså, han hör ju inte att jag kommer, Sadiko, och sen så är passningen ganska lös. Och sen så väntar jag ner han lite och chippar över han. Jag ser att, alltså jag har ju mindre tid på tv än vad jag kände i verkligheten, så att jag trodde det skulle gå i ribban först, men det var jävligt skönt att se att den seglar in där.
Det var ju ett väldigt kyligt avslut, får man säga. Hur gick Jompas tankar när Stensson chippar in 1-1?
Man har ju varit med under det där förr. Bara ligger på, så kommer en sån där jävla... Så jävla mycket presentpapper brukar det inte vara på de bjudningarna. Det är ju liksom... Värnamo gjorde ju två riktiga kontringsmål mot oss. Det här var ju gratis. Det är ju ett snyggt avslut. Det är ju inget att snacka om. Men herregud, min skapare, vad irriterad man blev där. Alltså.
Ja, jag förstår det. Nej, men det är ett klassmål. Men Daniel, du måste berätta om firandet lite också.
Nej, men vadå? Pulsen är 220 och sen så... Är det 30 000 som pekar finger åt den? Det är klart man vill hyra dem lite. Det är inte mer än så. Så att det var jävligt kul. Jag bjuder på det gula kortet också.
Har du något favoritlag annars? Liksom, eller har du något favoritlag som du håller på annars?
Alltså jag är uppväxt med att spela med Samme här i Diffen. Så att... Om jag får välja något så är det väl Djurgården, men jag spelar för Sirius, så att jag hejar på Sirius.
Diplomaten?
Var du en av dem som stod och pekade finger mot Stensson eller när han...
Nej, inget finger faktiskt. Jag var mer förbannad på Bayern. Man har ju sett det där. Vi ska ju försöka alltid spela oss ur det, och ibland ser det jättesnyggt ut, ibland får man hjärtat i halsgropen. Och ibland blir det så här. Och nu var det värt... Nu kostade det ett SM-guld förmodligen. Mm. Jag var mer förbannad på Bayern. Det får inte vara så där. Alltså, du kan inte spela hem ända till egen mållinje. Någon jävla variation får det ju finnas då. Liksom. Och så blir det så här. Då får du bara en poäng för en sån här match. Så enkelt är det ju. Springer roll bara det framåt. Liksom. Mm.
Men Daniel, var det uttalat inför att ni visste att Bayern kommer vilja spela mycket längs backen? Om vi står rätt i pressen så skulle vi kunna nypa den högt upp och skapa målchanser på det sättet?
Ja, alltså vi ville ju ta dem högt när det kunde, men de är ju så jävla skickliga så att vi visste att det inte kunde gå varje gång. Men som Jompa säger, det är ju sjukt med tanke på resultaten som går med bara ens väg igår, och att man inte kan ta vara på det och ta en trea med de chanserna och med de icke-chanserna vi har är lite sjukt faktiskt.
Mm. Men bara så måste stanna också lite kort vid Tommy Vaiho, för det var en jävla insats han gjorde igår. Och sen sista läget med Saidi också, som det är liksom ett bra avslut längs med backen, nära mål, och Tommy är ju ruskigt snabbt nere. Vilken match han ändå gör, Daniel.
Ja, nej men all cred till honom, och få sitta kvist nu nästan hela året och sen så bara gå in direkt och prestera två raka nollor innan det här, och sen så den här matchen nu bara en borta. Så att jag var väl näst minst populärast igår efter honom då.
Ja. Ja, vi ska snart släppa det, Daniel, men bara kort fråga om Sirius nu inför avslutningen då. Ni har ju ändå några poäng ner till Degerfors, men just Degen går ju väldigt starkt nu, så att de är ju ändå försöker ta sig från den här kvalplatsen, och sen har vi Varberg också som är lite oberäkneliga. Vad tänker du kring avslutningen?
Nej, men att vi vill ta så många poäng som möjligt. Vi tittar inte riktigt neråt nu. Det var ju sjukt att Degen vann, men alltså, jag är inte förvånad. De har spelat bra hela säsongen. Men 5 poäng på 3 matcher ska väl inte gå, samtidigt som vi ska ju ta våra också. Så att, nej, full fokus på Kalmar på måndag, och sen så får vi se vad... Om de kan skapa ihop 3, då så skulle vi också vinna.
Mm. Känns som att du är inne i en bra period också i ditt fotbollsspelande.
Ja, alltså jag gillar ju att spela mot de här storlagen. Samtidigt som jag har fått en bra roll i Sirius. Så att, jag ska bara pumpa igenom de här sista 3 matcherna, så kan man gå på lite skön semester sen.
Mm. Ja, men Daniel, tack för att du var med och pratade lite om matchen igår.
Ja, tack så mycket.
Ha det fint.
Samma.
Det var en liten, lite spännande att höra från Daniels perspektiv också. Så var det som tystade er igår på Tele 2. En liten kupp mot Jompa. Men nu då? Nu har vi med oss
kungen.
Kungen för Jompa, Kennedy Bakircioglu. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig, Kennedy?
Jo, men det är bra. Det är bara att det är sved, som ni pratade. Jag hörde lite grann om matchen igår. Att vi tappar en sån här match, det finns ju inte i världen egentligen att vi ska tappa den här. För att vi skapar ju så pass mycket chanser och är med liksom i guldracet. Och vi bjuder på sån konstig situation där vi försöker alltid spela oss ur alla situationer. Och det är vi bra på. Men just den här gången blev vi straffade och det var ett väldigt kyligt avslut, måste jag säga.
Mm. Vad säger du om bara en säsong hittills då?
Den har varit jättebra, tycker jag. Det är en otrolig utveckling i Hammarby, om man får se lagets prestationer och spelarnas kvalitet. Jag menar, vi har ju ett lag som ska absolut vara med i guldracet. Jag tycker personligen att vi spelar bättre än Häcken. Jag satt och kollade på Häcken mot Gnaget. Jag var inte så imponerad då egentligen av Häcken, men de är ju duktiga på, skickliga på att göra sina mål och sen kanske stänga av matchen liksom. Och om man tittar spelet så är det ju vi i hela allsvenskan som spelar den bästa fotbollen. Det är inget snack alltså.
Mm. Ja, men Kennedy, vi sitter här och framförallt pratar inte så mycket om den här säsongen faktiskt, utan vi är inne på det som hände 2001, eftersom att det var exakt 21 år sedan som ni vann SM-guld med Hammarby. Jag pratade lite med Jompa om den dagen. Du har kanske fått den här frågan många gånger i din karriär. För det är en speciell dag för Hammarbyare. Men berätta lite om den dagen när ni mötte Örgryte på Söderstadion.
Ja, exakt. Det var ju 21 år sedan, som du säger. Det är helt galet att vi inte har lyckats vinna någon guld mer. Men den känslan den dagen, eller den veckan, var ju helt magisk på Stipe, där när vi laddar inför den här matchen. Och det är blandade känslor. Man är väldigt nervös och många supporter är väldigt rädda för att vi inte ska vinna. Och jag kommer ihåg liksom att den inramningen några dagar innan matchen var helt brutalt. Det var ju flera tusen liksom på Årsta för att stötta oss. Och vi går in mot Örgryte, som egentligen inte har så mycket att spela för, och de ser ju till att göra 1-0 ganska tidigt där, efter 8 minuter tror jag det var Jeffrey Oben som gör 1-0. Och då var det här liksom, man såg det var helt tyst på läktarna och det kändes som att shit, vinner vi inte idag, då blir det ingen guld liksom. Det kan bli guld fortfarande självklart om vi vinner mot Sundsvall, men det blir väldigt tuff match liksom. De krigar för sin existens, så att vi gnuggar på i matchen, vi gör 1-1, Hermansson, fantastiskt mål. Sen är det Jonas Stark som offrar sig och slänger sig och gör 2-1, och sen är det jag som får göra 3-1. Sen gör de ju 3-2, då blir det ju väldigt spännande, alltså det blir ju väldigt nervöst sista 10 minuterna där man bara liksom, kan han bara blåsa av det här?
Vi kunde ju inte stänga matcher då heller.
Nej, okej. Ja.
Sen får det se ut hur som helst mot Sundsvall. Det är skitsamma liksom. Vi får fira och njuta av det här. Och det har ju inte blivit något SM-guld för Hammarby. Och den känslan var ju helt magiskt. Man bara ryser av att just prata om det. Mm. Det är så många år sedan, men det är fortfarande de där gamla minnena. Och gamla Söderstadion är ju någonting som är helt magiskt.
Mm. Hur var anspänningen innan matchen? Var det liksom nervöst för att du kände att vi skulle kunna liksom schabbla bort det här? Eller var det mer känslan av att nu jävla går vi och plockar det där guldet?
Ja, alltså det är som jag säger, det är så här blandad känsla. Men vi hade sån otroliga bra ledare i laget. Vi hade ju liksom Markstedt, vi hade ju Johan Andersson, Stark, Sleiman. Vi hade Hermansson. Det var liksom och först. Vi hade många spelare som var som ledare, som verkligen visste lite grann vad som gällde i den här matchen. Och även om vi låg under med 1-0, så det var ingen som så här panikartat på något sätt, utan det var mer att gnugga igenom det här och det kommer komma liksom 1-1 och vi kommer vända på det här såklart. Men det är så här, jag var ju ung liksom, såklart att jag måste erkänna att jag var ju ändå nervös. Men det släppte ju mer och mer under matchens gång. Och, så att vi löste ju det till slut, men det var ju lite spännande på slutet. Och Lasse Eriksson i målet och Hasse Eskis, så hade, vi hade ju många bra spelare liksom, så det var ju fantastiskt liksom. Harma och Lasse gjorde ju fantastiska räddningar också, så han var ju en del av att vi vann faktiskt SM-guldet också det året.
Mm. Hur ofta tänker du tillbaka på 2001? Det kanske är så att du blir påmind om det ofta som idag eller av supportrar, men som du själv liksom tänker tillbaka.
Ja, alltså man har ju blivit någon form av en hjälteförklarad för att man har vunnit det enda SM-guldet, så den kommer ju alltid få höra liksom. Det kommer alltid bli så här, SM-guldet ja, men 2001 och det enda vi har. Sen finns det några gnagare djurgårdare som sitter och retar upp oss med att vi har bara ett SM-guld. Men jag hoppas att det ska komma fler så småningom. För att det ser ju ändå jäkligt bra ut tycker jag. Det är bara en tidsfråga i min värld när vi kommer börja vinna SM-guld också tror jag. Så att såklart att man blir påmind. Det är ju en fantastisk känsla liksom, och så här, det, att prata om det. Och så. Men man ser ju det. Många Hammarbyar som har varit med på den resan, och det betyder ju enormt mycket för de här människorna liksom, så att det ska man förstå.
Vad känner du är liksom det sista Bayern skulle behöva göra för att ta det här SM-guldet nu när ni är ändå så nära med en väldigt välfungerande klubb med god ekonomi, bra tränare, bra trupp? Vad känner du är liksom det sista lilla som behövs för att ni ska ta det andra?
Jag måste erkänna och säga så här, jag trodde att vi var redan redo för att ta det redan i år, om jag ska vara ärlig. Vi skäblar bort det. Vi har två förluster mot Värnamo liksom, där vi tappar 6 poäng mot Värnamo, och med all respekt, Värnamo är duktiga, de är bra. Men vi har skäblat bort det många gånger på hemmaplan och vi har spelat kryss. Ja, men bara igår liksom mot Sirius också. Sirius försvarar sig bra i över 90 minuter och sen gör vi ett misstag, blir straffade. Det är just de här matcherna. Vi måste bli bättre på att stänga igen de här matcherna. Så som Häcken är duktiga på det och många andra lag. Det är därför de ligger där de gör och tar guldet förmodligen nu. Då. Så att, jag tycker inte vi har, jag kan inte faktiskt peka på någonting som vi saknar förutom att vi måste bli jämnare bara. Det är det enda som behövs. Jag tror att nästa år, då måste man liksom ta de här viktiga poängen som är självklart att ta, men det blir tyvärr inte så ibland. Man kanske liksom underskattar motståndarna och så blir det liksom poängtapp. Men generellt, alltså sportsligt och ekonomiskt har vi aldrig varit så här starka. Liksom. Mm. Vi liksom har ju fatt ganska många lag som har haft jättebra ekonomi. Nu ska vi inte prata om Malmö som har en ganska stark ekonomi. Men jag tror inom några år så är vi absolut i fatt dem.
Jag skulle vilja säga att det enda laget som har varit bättre än oss på 90 minuters match i år, det är ju Kalmar borta. Alla de här jävla kryssmatcherna mot topplagen, där har vi varit bättre. Även Djurgården 0-1 eller 1-0 då, borta mot Djurgården. Det är ju en helt jämn match. Vi kunde ha gjort det lika väl och så. Så att, ja, det är irriterande. Otroligt irriterande. Vi har alla chanserna. Det är bara målen som har saknats i år.
Mm, om man tittar på många chanser, hur mycket hörnor vi har, hur mycket bollinnehav vi har ju spelare med enorm kvalitet, alltså det med Nahir Besara som har visat hur grym han är, och Bojanic på mitten och Jas, Kurtulus, Fenger, så jag vet inte om jag kan byta någon spelare just nu med Bayerns startelva om jag ska vara ärlig. Jag tycker att vi har så otroligt bra spelare. I min värld så är vi redo absolut för att vara med och ta guld liksom, och jag hade hoppats redan att vi skulle göra det redan i år faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Det är en jävla skillnad att kunna ens tänka och prata på det sättet jämfört med för 21 år sedan. Som sagt var, då var man ju, det var ju det omnämnbara. Samtidigt tror jag också att det lite där som den här perioden, jag menar redan då så pratade man om Bayern som en sovande jätte. Vi hade så höga publiksiffror, det fanns ett otroligt stort intresse. Bayern som varumärke var liksom starkt redan då. Många undrar varför det händer ingenting i Bayern, varför är vi så andra också? Sen var det så här grej som när Kenner kommer, han kommer säger liksom, man visste att man var värsta talangen från Södertälje som hela Sverige ville ha liksom. Han kommer till Bayern, man, yes! Så, och han först han säger så här, jag kommer till Bayern för att vinna guld. Man bara, vänta nu, har du fått fel information där? Och sen på den här dagen för 21 år sedan står han där och säger, det var därför jag kom till Bayern. Det är sådana där jävla vinnarskallar som liksom behövs i en klubb. Och jag tror att det är liksom där det börjar. Det är liksom där vi, okej, vi har haft någon period i Superettan efter det, men att det där, även Lasse Eriksson hade den inställningen. Han sa det när han lämnade Bayern 1989, att hade Bayern haft samma ambitioner så hade det varit kvar. Han gick till Norrköping och vann nästan guld. Han gick till Porto, sen kom han tillbaka till Bayern och vann nästan guld. Sådana skallar är otroligt viktigt liksom. Rent stor. Och nu är vi någonstans där. Vi drar in snart lika mycket pengar i sponsorer som till Malmö. Vi har gått förbi AIK och Djurgården för länge sedan liksom. Nu är vi där vi många har tyckt att vi borde ha varit för länge sedan.
Så även om det inte blir i år så låter det ändå optimistiskt.
Framtiden är våran, det är ju inget att snacka om. Herregud, förutom det här pandemiåret så har ju liksom allting gått uppåt sedan många år tillbaka. Innan 2015 när vi gick upp i Allsvenskan, allting går framåt hela tiden.
Men om vi bara hoppar tillbaka till 2001, Kenner, jag måste också fråga bara om firandet efter guldet. Kan du berätta lite om det?
Ja, firandet var ju magiskt. Det var ju, ja, hela Söder exploderade. Det var ju på Medborgarplatsen och det var ju fantastisk mottagning och även Sundsvall. Hur mycket supporter som hade rest. Flyget, vi tog den direkt och bussen när vi kommer fram sen åker in mot Söder. Bara grönvita supporter överallt. Det var ju helt otroligt. En underbar känsla faktiskt. Det, när man tänker tillbaka och sen när man är på de här kvarnen och alla de här och blir hissat runt hela kvarnen. det är fan sjukt alltså. Men det är fantastiskt. Det är kul och när man tänker på de här fantastiska minnena och bilderna man får i huvudet. Slutsignalen på gamla Söderstadion mot ÖIS är det. Ja, det är häftigt. Det är jättehäftigt. Det är mycket man kan prata om här, så här, men det är en underbar känsla.
Sågs ni ut i vimlet eller på kvarnen? Var det en av de som skickade runt Kenny?
Ja, jag var med. Jag vet inte om jag sov på två dygn där. Där är mest så här glimtar. Man står framför scenen, inne på kvarnen, det är Björn Schlägg och överallt. Vart man än gick liksom, så var det ju... Ja, det var ju kö för att komma in överallt. Overkligt, helt overkligt. Som en gigantisk spontan karneval liksom. Hela Södermalm. Ja. Ja, man bara väntar tills hur det ska bli nästa SM-guld vi tar liksom. Vad händer då?
Ja, precis.
Kuppguldet
var ju också liksom...
Det var bra firande.
Det var kanske inte i relation till 2001, men det var ändå ett tryck i firandet.
Ja, det var det. Det var en fantastisk samling på Medis där också. När laget kommer, då kommer de med buss och det är dagtid och sådär. Liksom. Då fanns det ingen corona, kan jag säga. Herregud, det var riktigt glatt.
Nej, de var borta då. Men Kennedy, jag vet inte om du håller 2001 högst då, men du har ju gjort mycket annat i Bayern. Var med och löste avancemanget tillbaka till Allsvenskan. Sista målet på Söderstadion och frisparken mot Göteborg när du tar emot en bärs och sveper den. Alltså det finns mycket. Hur rankar du alla dina minnen i Hammarby-tröjan? Går det ens att göra det?
Ja, det är många. Det är svårt faktiskt. Men det är klart att SM-guldet är ju nummer ett. Alltså det är ju någonting som man... Som blir det enda SM-guldet vi har, så klart att jag rankade etta liksom. Och sen att få komma hem 2012, då är det totalt kaos i föreningen liksom, både ekonomiskt och sportsligt. Hela den biten var ju också en utmaning för mig, trots att jag visste liksom att det kommer ju krävas liksom. Man kommer ju ändå från att spela i La Liga och kommer till att spela i Superettan och man möter ju Ängelholm, Ljungskile och många andra jobbiga lag och så vidare, så klart att det var ju liksom en häftig resa på något sätt också, så att såklart 2014 när vi går upp till Allsvenskan igen är ju också ganska underbart och skönt, då vi äntligen är tillbaka som man har kämpat liksom, och alla supporter som har verkligen väntat på den här dagen. Och sen att man får avgöra liksom på frispark, eller inte avgöra, men för att sätta dit det sista målet i karriären och fånga någon jäkla bärs som flyger där någonstans. Det, Det är ju helt jävla sinnessjukt ju.
Man tror ju att det är stretchat.
Alltså, har någon räknat ut sannolikheten för att just han ska göra det? Att det ska hända i en match bara där.
Och att den, ändå, också att den flyger så att den går att fånga. Ja. Timing är ju kast och löpning också. Ja. Alltså,
det... NFL.
Har du kommit fram vem det var som kastade den?
Ja, ja, ja. Han var, ja, med, ja. Och, han var med och serverade den första Kennedy-bärsen på Charles Dickens. Ja. Den här fickan. Och det var ju inte meningen såklart att kasta en bärs. Han jublar ju. Och den faller ur handen. Oj,
den faller jävlar. 20 meter. Ja.
Och landar. Det är så osannolikt. Alltså. Allting med det där.
Det är galet faktiskt. När jag tänker på det, det bästa av allting var egentligen att det gick ju så otroligt snabbt när jag gör det. Jag kommer in, det första jag ska göra när vi kommer in, och då är det så här straff. Då har jag värmt upp i 30 sekunder. Och då är det så här... Gå in och slå den liksom. Jag bara nej, det är omöjligt. Alltså, jag har värmt upp i 30 sekunder och kommer in. Så att, låt Yiluan Hammat få ta den här nu. Nu har han fått fokusera och sätta dit 2-0 och så är matchen över. Liksom. Och sen tar det bara 5 minuter därefter. Sen är det bara, det här är ju det är sista chansen. Det måste ske någonting fruktansvärt. Det får bli något fantastiskt mål och man får avsluta på det här sättet. Sen att jag ska fånga den där ölen, det finns ju inte. Det är ju menat. Det är ju någon som har bara dumpat den i min hand. Alltså, det finns ju inte. Det går ju så fort alltihopa. Jag menar, det räcker med att Yiluan Hammat fångar in mig när jag liksom springer mot supporten. Och då händer det ju inte, för då har den ju flygit iväg. Så att jag lyckas springa ifrån honom. Så snabb var jag inte då, men jag lyckades med det. Och sen kommer ju den där jäkla bärsen liksom, bara när man tittar upp på publiken, sen bara whoops, så bara hamnar den liksom i handen utan att den liksom droppas en endaste jäkla droppe liksom, och bara häller i sig resten. Och så säger jag bara, där kan man ju bara avsluta, men sen får de fan straffa mig och... Ja, jag får liksom, jag kan avsluta karriär redan nu. Det är lika bra liksom. Så att, det kändes overkligt. Sen kommer ju grabbarna och fångar in mig och bara, fan vad det luktar bärs i munnen. Har du gjort någonting? det är ingen som har fattat vad som har hänt. Så att jag sa till grabbar.
Så du på bänken?
Ja, exakt. Satt på bänken liksom och tog några bärs liksom. Och sen så hoppar in och stänker in en frisback liksom. Så att, men det var ju så här. Jag sa det, ni får titta på det sen när vi kommer ner till omklädningsrum om det är någon som har lyckats ens fånga in den ögonblicket. Så jag var ju nästan tveksam till att det är någon som har lyckats med det. Men det var faktiskt någon som, sen tog det bara några minuter, sen var den ute överallt. Och då kom ju grabbarna fram bara, vad fan är det du håller på med? Är du helt jävla galen?
Nej, den är helt overklig faktiskt.
Det var tur att det var för något år sedan och inte nu när ölprisen är så höga. Då har ju alla stått och hållit hårt i biran den här säsongen.
Ja, exakt. Det var sjukt. Det var en häftig upplevelse, häftig känsla att få avsluta karriären på att stänka in en frispark. Och sen är det inte många som pratar just om den, utan det är väl mer mitt målfirande som gick över hela världen. Så att så det var ju häftigt. Man är ganska stolt att just att få vara den enda som har lyckats med det. Och att det skulle just också ske just i Hammarby är ju också häftigt faktiskt.
Ja, och det är ju den enda klubben det kan ske i också.
Ja, det är
ju
så. Ja, men det är ju skrivet i stjärnorna.
Ja, det är det. Ja, men Kennedy, vi ska faktiskt göra så. Vi ska ringa upp Sören Kratz. För att prata med Sören också lite om den här dagen. Så vi ska fortsätta prata Bayern. Vi har smsat lite med honom och han skriver att vi ska hälsa till dig också från Sören.
Ja, hälsa tillbaka till Sören. Bästa Sören.
Det ska jag göra. Tack Henry för att du var med.
Ja, tack. Tack.
Hej.
Hej.
Nu, Sören Kratz. Välkommen till Fotbollsmorgon.
God morgon.
Hur mår du idag, Sören?
Tack. Det är bra. Jag är klädd och klar. Jag ska på gymmet när vi har pratat färdigt sen. Så jag brukar gå 3 dagar i veckan. Så jag mår bra.
Härligt. Och du lever just nu i Finspång. Inga tränaruppdrag för dig just nu?
Nej, jag är sån där expert tyckare framför tvn. Allt var bättre förr. Nej, jag bara skojar. Ja, jag tittar mycket på fotboll och tv, det gör jag.
Ja, och det var bättre förr. Det var bättre för din och Jompa och Kennedys del kanske just 2001. För det är den säsongen som vi pratar om, när Hammarby vann SM-guld och det var du som tränade laget, Sören. Vad tänker du på när du tänker tillbaka på året 2001 med Hammarby?
Ja, man får ju bilden eftersom det blev då, eftersom det är 21 år just idag va, så då ser man ju bilder på spelarna och allting, och då lutar man tillbaka lite och blundar och få fram lite härliga bilder. Och vi var ju ett väldigt fint och roligt gäng. Alltså, vi hade ju väldigt skojigt, fast vi tränade hårt och allting. Men Thomas, Denneby och jag och målvaktstränaren. Och vi var ett helt gäng som vi trivdes ihop. Va? Och spelarna trivdes med oss och vi med dem. Och då brukar det gå bra.
Mm. Ja, det var lite det som jag pratade om.
De var väl mycket bättre spelare än många motståndare trodde före i alla fall. De kanske har varit varse efter matchen, men före hade de väl inte så stor respekt för oss.
Nej, och Jompa nämnde att det var verkligen ett sammansvetsat lag också, att alla pusselbitar bara liksom satt ihop väldigt väl.
Knappt några skador eller någonting sånt.
Nej, och inga, jag tror vi hade en avstängning. Det var Johan Andersson blev utvisad i Malmö, något friläge, han drog någon i tröja. Jag tror det var enda gången vi hade någon avstängd spelare på tre på gula kort, alltså alla. Ingen annan på avstånd på grund av gula kort, så att vi hade väldigt disciplin i gänget. Vi spelade hårt, men vi tog inga onödiga varningar.
Mm. Ja, men om vi bara pratar om den dagen då när ni vann guldet då mot Örgryte. Vi har pratat om Jompas matchuppladdning och hur dagen var för honom, även för Kennedy. Hur var den dagen för din del, Sören?
Ja, vi pratade om det vid frukostbordet, Gumbrit och jag nu, att för 21 år sedan då var jag väl lugn och allting. Nej, sa hon, vi sitter och pratade med det överhuvudtaget. Var jag en sa, så satt du bara och var borta. Du bara pratade om att eftermiddag gällade, så att det var inga bra samtal. Så var det väl. Jag kommer inte ihåg det, men det var det säkert.
Kvinnor vet.
Ja, så är det.
Ja. Men minns du någonting från omklädningsrummet, om det var någon så här, om du la upp taktiken på ett annat sätt, eller vad du sa till spelarna innan, eller hur var liksom uppladdningen inför matchen?
Vi hade väl en policy att vi inte skulle göra några annorlunda grejer, utan vi ska göra det vi gjort från dag ett till sista dagen här, va? Och det höll vi nog fast. Men vad man la märke till så här, när man sitter och tänker på det, var att killarna kom tidigare än de brukade göra. Vi brukar träffas en och en halv timme för avspark. Vi käkade aldrig ihop, utan man kom i sina bilar. Vi ställde några garage där, och sen gick upp och hade ett samlingsrum upp på Söderstadion. Och där hade jag genomgångar. Och det var de tidigare. Vissa klädde om sig före genomgången och vissa kom och klädde om sig när vi haft genomgång. Men de var tidigare än normalt, det la jag märke till.
Mm.
Sen hade vi hade ju en reservmatch, vi hade ju Sundsvall också. Vi visste ju alltså att vinner vi en av de två, så vinner vi ju guld.
Ja,
just det, blev det så pass mycket.
Men det är klart, vi ville ju gärna ta ett på Söderstadion. Sundsvall slog sig för att hänga kvar, så det vet man ju aldrig hur det hade gått.
Mm.
Och visst var det så att vi hade chansen mot Gnaget matchen innan, va?
Ja, borta. Ja.
Det vart öken, fyra på Råsunda.
Vi fick stryk med 5-2. Jag tror vi låg under 3-0 och gick upp till 3-2. Som var till 4-2, 5-2. Men under den matchen så spelade Göteborg och Sundsvall. De började tidigare än oss. Och då kom man upp att Sundsvall hade vunnit mot Göteborg. Och då visste jag liksom, när det var en halvtimme kvar, att ja, nu spelar det ingen roll vad den här matchen blir, för det är på lördag. Nästa lördag det gäller, va? Mm. Men när jag kom in i omklädningsrummet, då Lars Eriksson var ju halvtokig att vi hade förlorat matchen och skrek och var vansinnig, va? Och då sa jag åt killa, allt är mitt fel. Bryr inte om man har gjort. Jag tar på mig förlusten. För den hade redan tagit bort. Det var nästa lördag som gällde för mig. Så att jag tog på mig all skuld som fanns. Och sen tittade vi. Ja, just nu tittade vi inte framåt för dem. Men nästa träning då. Så att då hade jag laddat batterin. Att jag visste vad som gällde.
Så förlust mot AIK. Sen så gör Jeffrey Åbyn 1-0 på Söderstadion mot Örgryte. Hur stressad var du då, Sören?
Ja, vi hade ju haft en genomgång alltså. Vad vi skulle göra på torsdagen före, så hade vi en genomgång. Vad med spelarna. Jag gillar ju att spela lite teater, så jag stod ju där framför dem och tyckte sa, vad tycker ni vi ska bli nu på lördag då? Ja, vi ska vinna med 3-0. Det var ingen som sa vi skulle förlora då, va? Och då ställde jag frågan, ja, hur ska vi göra för att vinna? Ja, vilka jävla frågor då, och då sa jag, ja, men vi måste ha en plan hur vi ska göra. Ja, så vi har inte förlorat en match på Söderstad. Då har vi inte tänkt i ord på lördag heller. Så vi triggade igång varandra där, va?
Okay.
Så att vi var lite förberedda, men när de gjorde 1-0, jag har ju gammal så här videoband man kan titta på ibland eller spela över på någon sån här skiva, och publiken tittar ju på varandra med så här ögon som är helt borta, precis som att nej, de kan inte vinna de här, alltså. Förtvivlan lyser i ögonen på dem. Och om man har varit på någon begravning så vet ni hur tyst det kan vara när man går, när kistan ska ner i jorden, och så var stämningen alltså när de gjorde det här 1-0 på Söderstad. Men jag tror vi hade nytta av det där talet vi hade haft. Så att vi var nog ganska lugna ändå. Sen får vi ju in det här 1-1. Han skjuter ju med smalbenet Andreas Hermansson och blir en jävla lyrboll över Niklas i målet. Så att, det var ju drömmål han gjorde, Hermansson. Han brukar inte göra drömmål, men nu gjorde han väl ett. Så vi, i halvlek hade vi, då var det 1-1.
Mm.
Och då tog jag upp det och sa, grabbar, vad var det vi pratade om nu i torsdag? Så hur skulle vi göra det här? Då säger Markstedt, du sa han, vi har inte förlorat på Söderstad. Och det har vi inte tänkt gjort idag heller, sa han. Här ska vi gå ut och vinna, sa Peter. Så jag behöver inte säga så jättemycket, utan de skötte det väldigt bra själva killarna. Vi hade, Lasse var en ledare, vi hade bra ledare i laget, va, som skötte det där.
Mm.
Hermansson och Peter Markstedt, de var fyrsten, var ju tokig liksom. Han kunde ju ha sprungit igenom en vägg för att vinna. Vi passar bra ihop.
Mm. Och hur är din relation till Hammarby idag, Sören?
Ja, för ett år sedan så var vi, då hade de, det var ju 20 år sedan, då var vi uppbjudna att sova mot Östersund.
Mm.
Och då träffade killarna varann före, dagen, kvällen före, men jag ville inte vara med och förstöra kvällen för dem, utan då var de ute, hade skojigt vad de nu gjorde. Så jag åkte upp till matchdagen och då träffades vi före. Det var jättetrevligt. Och satt och pratade lite. Ja, det blir ju minnen då.
Mm.
Sen såg vi och träffades folk kring styrelsen och grejer och så. Det var jättetrevligt. Sen såg vi Östersund då, mot Hammarby.
Mm.
En liten, liten fråga från den säsongen. Inför säsong så brukar man ju sätta upp lite målsättningar och målbilder. Vad hade ni för mål med säsongen? Om ni pratade liksom rena tabellplaceringar eller hur såg det ut?
Vi kom i 8 året före, så vi hade väl målsättning att bli bättre än 8. Men varje dag så stod det att vi var konkurs. Vi var i konkurs. Varje dag stod det någonting i, man läste ju de här tidningarna före frukosten. Vi tränade ju på förmiddagen. Och killarna liksom, det var ju alltid något om Hammarby, hur dåliga vi var och inga pengar. Allt var ju nattsvart. Så lite grann där tyckte vi nog att det var lite roligt samtidigt. Vi fick en jävla gemenskap. Så jag tror vi fick mycket hjälp av allt jävla negativt skrivet om oss. För vi tog ett med en klackspark. Vi hade roligt och tyckte vi var ganska bra ändå. Men vi tränade väldigt, väldigt hårt. Men det gör ju alla lag. Så att, men vi fick ihop ett väldigt bra. Ja.
Men Sören, jag måste fråga dig också. För att efter säsongen, då gick du till Helsingborg. Och sen kom du tillbaka till Söderstaden. Och så har vi det klassiska ärevarvet.
Ja.
Kan du berätta lite om ärevarvet?
Ja, vi hade ju förlorat matchen med, jag tror det var 3-1. Det var 2, ja, nu gjorde 3-1. Och då går vi in i omklädningsrummet. Jag är ju jättebesviken och ledsen naturligtvis. Och då säger en av de här vakterna, jag hade bra kontakt med vakterna på Söderstaden. Ja, vi var ett gäng som höll upp. Då tog han mig i axeln och sa, krats, han. Det står 10 000 eller 12 vad det nu var och vill tacka för guldet förra året.
Ingen hade gått hem.
Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag var inte förberedd på någonting. Och då blev det som det blev då. Jag sprang emot så det var ju värdelöst. Det var ju jättedumt då. Så att när vi åkte hem efter matchen, vi skulle flyga hem, då visste jag i bussen. Jag ställde mig upp och bad om ursäkt. Men jag visste att det här är slut, tänkte jag. Jag kände på mig att det här var slut. Och så blev det.
Ja.
Så jävla småsint av Helsingborg. Vad fan de sätter in i situationen.
Och då kan vi bodde. Ja. Och vi bodde vid Olympia där, vet du. Och vi sa, Gumbi, jag kan inte vara här så här. Vi måste åka. Så vi gick ner till en resebyrå och tog en snabb resa till någon grek, Siatos, någon övärlden. Ja, vad händer där då, tror du? När vi kommer där och ska gå till hotellet, då är det ju som att på alla turistorter bara en jävla lång gata, sen är det ju barer och sånt där. Vårt hotell låg på andra sidan, så vi var tvungna att gå igenom där. Ja, då sitter ett helt gäng med grönramliga skjortor där, tröjor, bajare. Jag kan inte gå här, tänkte jag. Ja, vi måste ju. Så när vi gick, ja, då fick de ju se mig. Krats. exakt. Jag var på Söderstadion. Vad häftigt det varvet var. Så. Ja, så, det var jävla häftigt. Det kostade mig jobbet. Så. Ja, det var det värt, så.
Tyckte han, ja.
Det säger det mesta.
Det är perfekt. Sören, vi ska tacka dig för att du tog dig tid att vara med här i Fotbollsmorgon. Det var väldigt roligt att prata med dig och få höra dina berättelser från guldåret 2001.
Det är alltid skoj att prata fotboll. Tack,
tack snälla Sören. Ha det fint.
Tack.
Tack. Hej då.
Nu ska vi gå vidare i Fotbollsmorgon och vi sätter, sätter på oss hörlurarna igen. Och det är så att just nu så pågår EM i futsal för döva och hörselskadade nere i Italien. Och igår kväll spelade Sverige semifinal mot Spanien. Det blev en riktig rysare, 5-5 efter övertid, och matchen gick till straffar. Där det tyvärr slutade i förlust för Sveriges del. Vi har med oss lagets förbundskapten Michel Basberber. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket. Tack.
Du, tung förlust igår. Berätta lite om matchen och dramatiken.
Ja, det var riktigt, riktigt jävla tungt måste jag säga. Vi gjorde allt enligt matchplan kan man säga. Vi visste att vi skulle möta ett riktigt duktigt Spanien. Spanien som är rankade etta i hela Europa och bland topp i hela världen faktiskt i dödfutsal. De har spelare som spelar i hörandes Serie B då, näst högsta ligan i futsal i Spanien. Okay. Så att de är riktigt jäkla bra. Så vi visste att det kommer bli en tuff match, men vi har bra grabbar. Vi backade hem, siktade mycket på kontringar, lät dem ha bollen och matchplanen gick skitbra i 38 av 40 minuter. Vi hade 2-0 med 2,5 minut kvar.
Mm.
Så kommer de upp till 2-2 och så går det fram och tillbaka de sista minuterna och straffar, det blir som ett lotteri. Tyvärr gick det inte våran väg.
Hur bra är Sverige när det kommer till dövfutsal? Alltså, hör Sverige vanligtvis till bland de bästa nationerna eller har Sverige skrällt som har tagit sig till den här bronsmatchen?
Nej, men det tycker jag inte att det har skrällt. Sverige inom dövfutsal är väldigt duktiga, erkänt duktiga också. Vi har duktiga spelare som satsar mycket på futsal och vi ska vara bland de topp 4, det ska vi vara. Ser man på rankingmässigt också så ligger vi topp 4 i Europa. Så att det är ingen skräll i sig. Vi har duktiga grabbar som har spelat futsal ganska länge. Även om inte de spelar professionellt som kanske vissa andra länder som Italien och Spanien och så vidare. Så ligger vi strax bakom dem skulle jag säga.
Och hur länge har du varit förbundskapten, Michel? Och hur kommer det sig att du tog över laget?
Ja, jag har varit förbundskapten nu under det här året, under det här EM-året då. Så att jag tog över i januari i år. Och just eftersom det var ett mästerskapsår då, så ville de få in någon med lite mer rutin från futsal. Och jag har ju bara 10 års bakgrund inom svensk futsal då. Jag har spelat i Hammarby och Falcao och så vidare då. Så när jag la skorna på hyllan själv förra året så hörde de av sig från mig intresserade och tänkte, ja, varför inte? Man kan ju inte bara sitta hemma och rulla tummarna. Någonting måste man göra. Så valde jag hoppa på det. Ja, det är ett ambitiöst gäng och jag kände att, ja, varför inte?
Och hur har det varit för dig att kliva in och arbeta med dövfutsal?
Ja, men det har varit jävligt roligt faktiskt. Väldigt, väldigt lärorikt. Utmanande på sina sätt självklart. Men jag har en tolk som går med mig hela tiden.
Mm.
Som översätter till grabbarna det jag säger helt enkelt. Så att det blir väldigt utmanande. Man måste coacha på ett annat sätt. Man måste ha mera detaljfokus. För att det är väldigt svårt att kommunicera med dem på plan. Och även mellan varandra. Så man måste hitta en taktik där alla är överens om vad vi ska göra. Det blir än viktigare att vi verkligen jobbar som en enhet. För att vi kan ju inte under en match helt plötsligt bara säga, men nu går vi hög press. Utan vi måste titta på varandra, kommunicera och att alla måste vara överens att nu går vi allihopa i en hög press.
Just det.
Till exempel, eller låg press, eller vad man nu ska göra i en fast situation. Så att det är lite utmanande, men väldigt, väldigt lärorikt som jag definitivt kommer kunna ta med mig till hörande sen också.
Ja, men Michel, du ska få återgå till förberedelserna inför lördag då och bronsmatchen. Det var trevligt att prata med dig. Tack för att du var med i Fotbollsmorgon.
Tack så mycket. Tack för att ni ringde av. Hör av er.
Så ser det ut. Ja, det var ett trevligt avsnitt det här också. Fotbollsmorgon fredag. Du förstår nu lite grann vad fredagarna är,
ja, men,
den bästa dagen.
Verkligen. Mm. Jäkligt mysigt att få vara här och prata allt ifrån Bayern till dövfotsal och fin ALS.
Ja.
Fotbollsturnering, så att man går ut med skön energi här nu inför helgen.
Ja, fint. Jag känner att det blev ju matigt och väldigt mycket samtal. Så att vi hann inte heller riktigt pratat så mycket som jag hade velat göra. Nej. Så att det är ju ännu mer anledning. Jag tycker att det var kul att prata mer, så du är välkommen tillbaka. Men också för att prata mer om det vi inte hann täcka idag.
Verkligen.
Vi har bara touchat dina bänkningar, ja, innebandy.
Så att vi ska prata så mycket om knoppar, ja, framöver.
Jag är mer nyfiken på hur många knoppar som du har tuggat på bänkarna och så vidare.
Det blir många avsnitt.
Ja, nej, men Andreas Stefansson, det var kul att ha dig här och du är välkommen tillbaka.
Till Fotbollsmorgon.
Det här var veckans sista Fotbollsmorgon. Vi gör ju ingenting under helgerna. Däremot så kör vi Eurotalk Weekend som sänds på YouTube, Twitch och Dobb TV varje helg. Det är mellan 9 och 12. Då kommer jag sitta där och prata om de europeiska toppligorna. Det blir fint. Och sen så är Fotbollsmorgon såklart tillbaka igen på måndag klockan 7. Och podden Fotbollsmorgon kommer komma ut om några timmar. Och annars är vi som sagt tillbaka på måndag igen klockan 7. Trevlig helg!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.